Lov vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa en vers, en alldeles utmärkt minnesvers, och den har kallats Den lilla Bibeln. Är det någon som vet vilken vers jag ska läsa då? Lilla Bibeln.
Ty så älskar din Gud världen.
Ja. Det är en minnesvärd, så jag tror att de flesta kan den utantill. Precis så. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Men vad tror ni, varför kallas den versen Lilla Bibeln?
Den innehåller det viktigaste.
Ja, precis. Den innehåller det viktigaste. Och vad är det viktigaste egentligen? Vad är det för särskilt med den här versen? Vad är det för särskilt med budskapet som har gjort att den har kallats Lilla Bibeln?
För att han har älskat oss så mycket så att han har förlåtit oss alla våra synder genom honom, så vi kan få komma till honom sen, till evig tid.
Ja. Det är de sakerna. Han har älskat oss så mycket så att han har gett sin son, han har offrat sin son för oss, för att vi genom tron på honom ska ha evigt liv. Och det är en sammanfattning av Bibelns viktigaste budskap. Ska vi knäppa händerna och tacka och be. Vi tackar dig, Herre, att du sänt din son som vår frälsare. Och vi tackar dig för ditt löfte att vi genom tron på honom äger evigt liv. Och låt det vara vår tröst och glädje och trygghet hela vårt liv och den dag vårt liv slutar. Amen. Predikotexten har vi redan läst, hur Lukas andra kapitel, som handlar om hur Jesus bärs fram i templet och hur Simon, den gamle Simon, då kommer till templet och tar honom i sina armar och prisar Gud. Och den här händelsen, den inträffade 40 dagar efter Jesu födelse. För 40 dagar, det var den reningstid som var befalld för en kvinna som hade fött en pojke. Det var befalld i Mose lag. Och det här är den ceremoniallagen vi talar om. Så det handlar om en ceremoniell renhet. Det som krävdes för att man skulle få träda fram inför Herren i hans hus. Och förresten, jag ska läsa där ur tredje Mosebok, det 12:e kapitlet, som är just den här lagen det handlar om, så förstår vi varför det hände och varför Jesus bärs fram i templet av sina föräldrar. Herren talade till Mose, han sa: säg till Israels barn, när en kvinna blir havande och föder en pojke, så ska hon vara oren i 7 dagar. Lika många dagar som vid sin månadsrening ska hon vara oren. På 8:e dagen ska hans förhud omskäras. Sen ska kvinnan stanna hemma i 33 dagar under sitt reningsflöde. Hon får inte röra vid något som är heligt, och hon får inte heller komma till helgedomen förrän hennes reningsdagar är över. Men om det är en flicka som hon har fött, ska kvinnan vara oren i 2 veckor, som vid sin månadsrening. Sen ska hon stanna hemma i 66 dagar under sitt reningsflöde. När hennes reningsdagar är över, efter det att hon fött son eller dotter, ska hon till uppenbarelsetältets ingång till prästen föra fram ett årsgammalt lamm som brännoffer och en ung duva eller en turturduva som syndoffer. Prästen ska offra detta inför Herrens ansikte och bringa försoning för henne, så att hon blir ren från sitt blodflöde. Detta är lagen om en barnaföderska, både när hon har fött en pojke och när hon har fött en flicka. Men om hon inte har råd med ett får, så ska hon ta 2 turturduvor eller 2 unga duvor, en till brännoffer och en till syndoffer. Prästen ska så bringa försoning för henne och hon blir ren. Och vi ska lägga märke till att den här lagen gäller när en kvinna blir havande och föder en son eller en dotter. Och det ord som i hebreiskan är översatt kvinna, isha, det är bildat av ordet för man, ish. Och det betyder egentligen en kvinna som tillhör en man eller hustru. Men Maria var ju inte en sån kvinna, utan hon var en jungfru, Alma. Hon hade inte blivit havande på något naturligt sätt, utan genom ett under av den helige ande. Så hennes barn hade ingen jordisk far. Och hennes barn var inte en syndig människa, utan var en syndfri, helig och ren människa. Barnet kallas och är Guds evige son som blivit människa. Och därför, om man ska se strikt till ordalydelsen, så gällde ju inte den här lagen Maria och hennes son. Men de går i alla fall in under lagen, så som sed var, frivilligt för att uppfylla all lag och all rättfärdighet. Och den andra saken vi ska lägga märke till i lagen och i berättelsen, det är att kvinnan skulle ju föra fram ett årsgammalt lamm som brännoffer och så en fågel, en duva som syndoffer. Men hade hon inte råd med ett får, då skulle hon ta 2 duvor. Och enligt Lukas så bar Maria fram 2 fåglar, 2 duvor. Och därför kan vi dra slutsatsen att Jesu föräldrar var mycket fattiga. De hade inte råd, fast det var en sån stor händelse, hennes förstfödde, så hade de inte råd att skaffa fram ett lamm. Förutom vad Mose stadgat om den ceremoniella reningen efter det att en kvinna fött ett barn, så fanns det ytterligare en anledning varför de gick upp till Jerusalem och bar fram Jesus i templet. För allt sedan uttåget ur Egypten, då Gud med stora plågor och till slut när han slog allt förstfött i Egypten. Allt sedan den dagen då Gud slog allt förstfött i Egypten, så var det stadgat att allt förstfött i Israel var helgat åt Herren, oavsett om det var människor eller boskap. Och därför skulle allt förstfött av hankön offras åt Herren. Och var det en förstfödd son i Israels folk, då skulle han lösas med 5 siklar silver. Och det var därför Josef och Maria bar fram Jesus i templet. Men så hör vi inte ett ord om att de betalade lösensumman, att de löste honom med 5 siklar silver. För han var ju helgad åt Herren. Helgad åt Herren hela sitt liv, precis så som ängeln hade förkunnat för Josef och Maria före hans födelse. Så han bars fram och helgades till Herrens tjänst för hela sitt liv. Och allt som de gjorde i enlighet med lagen när Jesus var ett spädbarn, omskärelsen vid 8 dagars ålder och här att han bärs fram i templet efter 40 dagar efter födelsen. Allt det här lär oss att Jesus har hållit hela Guds lag i stort som smått. Han som är lagens herre, han blev ställd under lagen för att uppfylla den, och han gjorde det i vårt ställe och för vår skull. Paulus skriver så här i Galaterbrevet 4. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Ceremoniallagen, den gällde ju Israels folk fram till det frälsarens födelse. Vi lever i en tid, och vi lever i ett folk som aldrig har varit underkastade ceremoniallagen, Mose ceremoniallag. Men det var inte bara ceremoniallagen som han kom för att uppfylla, utan han kom för att uppfylla all lag, alla Guds rättfärdighetskrav. Och vi ser ju här i Lukas att Lukas skildrar ju det här. Han hade undersökt ögonvittnen, han hade undersökt allt noga, och så skriver han ner det här. Så det fanns vittnen på vad som skedde när Jesus var 40 dagar gammal. Och det är viktigt för att Jesus sen ska kunna säga till judarna som blev hans fiender: ingen kan överbevisa mig om synd. Och därför gläder vi oss över det här vittnesmålet, att det som skedde i enlighet med lagen då Jesus var ett spädbarn. För det vittnar om att han uppfyllt Guds rättfärdighetskrav i stort som smått, så att ingenting fattas, och inte ens den minsta misstanke om att något skulle fattas i den rättfärdighet som han har vunnit åt oss. Och ingen kunde överbevisa honom om överträdelse av något enda bud. Stället ur Galaterbrevet som vi läste, det skildrar ett byte som vi ska tänka på när vi nu betraktar den här berättelsen och se vad som hände när Jesus var ett spädbarn i enlighet med lagen. Vi ska tänka på det här bytet. Han blev lydig Guds rättfärdighets alla krav, och han gjorde det i vårt ställe. Genom sin lydnad så han friköpt oss från det straff som vi förtjänat med våra synder. Så han har vunnit rätten åt oss att bli Guds barn. Men nu ska vi höra vad som hände när Josef och Maria bar fram Jesus i templet. Jag läser. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig, och han väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, så tog han honom i sina armar och prisade Gud. Så först ska vi lägga märke till att Simon beskrivs som rättfärdig och gudfruktig. Kallas han rättfärdig därför att han gjorde rättfärdiga gärningar? Ja, säkert gjorde Simon rättfärdiga gärningar, men lika säkert är att det var inte därför som han kallades rättfärdig. I Bibeln så kallas de människor rättfärdiga som genom tron har tagit emot Guds nåd och syndernas förlåtelse. Och Simon kallas också gudfruktig, och det har alldeles samma betydelse. Han hade tagit emot Guds godhet och nåd genom tron. Och Simon tog nu Jesus i sina armar och började prisa Gud och förkunna för de närvarande. Och vilka var där? Jo, Josef och Maria, och så var det en gammal kvinna, profetissan Hanna. Och så var det prästerna och allt folket som var där. Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Och det är bara en troende som kan säga så. Alltså den som genom tron har tagit emot den rättfärdighet som Gud ger för Kristi skull. Han har den här friden och den här frimodigheten. Men den som inte tror vet ju också någonting. Men den som inte tror vet ju egentligen inget annat än vad det onda samvetet vittnar om. Det finns många människor, kanske de allra flesta idag, som lever sina liv med en ateistisk bekännelse. Så de lever sina liv med övertygelsen. I alla fall försöker de övertyga sig om det finns ingen Gud. Och de kan leva rätt så obekymrade hela livet. Om inte förr, så på dödsbädden, så grips de av ångest. Då kommer de till den stund som de inte har velat tänka på, som de inte har velat ska komma, som de inte har förberett sig för, och nu är det för sent. De är gamla, de är omtöcknade, förvirrade, medicinerade, ångestfyllda, blinda och döva så att de inte längre hör. Och de slutar sina dagar i ofrid och förskräckelse. För hur det än är, så bär alla människor, även om de har sagt hela livet finns ingen Gud, så bär de ändå med sig det onda samvetet. Det gör vi allihop. Vi bär med oss ett samvete som säger att vi har inte gjort det som vi borde. Vi har inte levt så som vi borde. Vi är ansvariga inför Gud för hela vårt liv, och Gud ska straffa oss för våra synder. Och utan evangeliet så är det allt vi vet. Och till det kommer så den uppenbarade lagen, Mose lag, 10 buden, om det nu är någon som har hört det, med sina hotelser som injagar förskräckelse, som injagar dödsskräck i människor. Och jag har sett människor jämra sig, sitta och skaka och jämra sig i skräck inför döden. Och det mått, för då ska man få dö en värdig död i Sverige. Och det mått av morfin och lugnande medicin som krävs för att en sån människa ska bli lugn och stilla, påskynda deras död. Men Simon, han var Herrens tjänare. Han till och med såg fram emot att få sluta sina dagar i frid. Ja, han kallar det ju inte död, utan han kallar det att få sluta sina dagar. Och han prisar Gud för det, att få sluta sina dagar i frid. Och då kan man ju undra, varifrån fick Simon sin glädje? Var fick han sin frid? Den där frimodigheten som gjorde att han till och med kunde möta döden med glädje. Han säger det själv: ty mina ögon har sett din frälsning. Så han säger inte: jag har älskat Gud och min nästa så gott jag har kunnat hela mitt liv, och jag har aldrig dräpt någon, och jag har aldrig begått äktenskapsbrott, och jag har aldrig stulit något, och jag har gått i kyrkan, och jag har gett kollekt, och jag har bett min aftonbön. Nej, några egna gärningar anger han inte alls som grund, utan han anger Kristus och Kristi gärning. Mina ögon har sett din frälsning. Och vår frälsning har inte sin grund i oss, utan kommer från Herren. Det är Gud som har berett oss frälsning. Frälsningen är hans verk, hans gärning. Den frälsning som han har gett, det är det här lilla barnet som Simon höll i sina armar och som han såg med sina ögon. Och när barnet kallas Herrens frälsning, din frälsning, när barnet kallas frälsare och hjälpare, ja, då innebär det inte att vi ska vänta: jag har det så eländigt i mitt liv, jag väntar hjälp att få en bättre levnadsstandard, att få bättre hälsa, att få mer pengar och framgång. Nej, för hade han kommit för att ge en jordisk räddning, hade han kommit med en politisk räddning för att ordna upp samhället, ge högre levnadsstandard, ge fred och ro i samhällslivet och en bättre miljö, då hade ju inte Simon kunnat säga: nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid. För rikedom och fina kläder och god mat ger ju ändå ingen hjälp för själen. Men Jesus är en frälsare undan syndens skuld. Han är en frälsare undan syndens straff. Han är en frälsare undan döden och helvetets fasa. Och det är därför Simon kan vara så trygg inför sin bortgång. Och vi kan vara precis lika trygga. Och som grund för den här friden så ska vi med Simon inte hänvisa till något som vi har gjort. Vi har inget att berömma oss av. Utan vi ska hänvisa till Kristus som blev ställd under lagen för att uppfylla den i vårt ställe. Och som har förtjänat åt oss en evig rättfärdighet. En rättfärdighet som gäller inför Gud. Och den frälsning som Kristus har förtjänat gäller alla. Och den är ämnad att tas emot av alla. För Simon säger att han har sett Guds frälsning som är beredd att skådas av alla folk. Och Gud vill att alla ska skåda honom precis som Simon. Kanske någon undrar, men Simon höll ju honom i sina armar och såg honom med sina ögon. Hur ska alla folk se honom? Alla får ju inte den här möjligheten som Simon att se honom med sina egna ögon. Ja visst, Simon fick se honom med sina egna ögon. Men det var inte det skådandet som frälste honom. För i så fall skulle ju fariseerna som vände sig mot honom och Kaifas och Pilatus också ha blivit frälsta. För de såg ju honom med sina egna ögon. Och det var heller inte med sitt skarpa öga som han urskilde det här fattiga barnet från alla andra barn, fattiga som rika, som varje dag bars fram i templet i enlighet med lagen. Så det var inte med sina yttre ögon som han blev varse att just det här barnet, det är Guds messias, Guds frälsning. Men det skedde efter andens upplysning. Precis som det heter, av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens moder. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus tog han honom i sina armar och prisade Gud. Och Simon säger ju själv att nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid. Så som du har lovat. Så han ville sluta sina dagar efter Guds löfte. Så som du har lovat, säger han. Det var alltså i tron på Guds löfte som han i det här barnet såg Herrens frälsning. Och på samma sätt är Jesus beredd att skådas av alla folk. Alltså så att alla betraktar honom som sin frälsare i tron på Guds löfte. Gud vill genom sitt ord och andens upplysning föra oss och alla till tro. Så att vi betraktar, så att vi ser Jesus som vår frälsare undan döden och helvetets förskräckelse. Jag klippte in här ett citat från en Luther på still, och jag tror jag läser det för er också. Luther säger så här om de här orden: Simon, den fromme gubben, ljuger inte. Gud har berett denna frälsning för att alla folk skulle ha den, njuta den och bli saliga. Är nu judarna så förtvivlade att de inte vill ha den? Likaså hedningarna, likaså kanske du själv. Vad är då att göra? Du får då gå och söka dig andra frälsare och se till hur det går dig. Gud gör ingenting särskilt för din frälsning annat än vad han redan har gjort. Vill du låta dig frälsas, så ta emot detta barn. Tror du att Gud för hans skull vill vara dig nådig, förlåta dina synder och göra dig salig, så blir du visserligen salig, till han är en frälsare mot synd och död. Vill du åter inte låta dig frälsas, där ta emot honom, Så förbli under Guds vrede och fördömelse och tacka ingen annan än dig själv för det, samt din gruvliga, förskräckliga otro och ondska. Således är hos Gud ingen brist, eftersom han ju berett saligheten. Och detta är ett bevis på att han inte vill vara vred eller utan hjälp låta oss fördärvas. Jag var med där, med er. Han har berett den åt alla folk för att var och en ska åtnjuta den, inte bara Simon, Maria, Petrus och Paulus, utan alla folk, ingen utesluten. Den som behöver hjälp mot synd och död, han må infinna sig. Ty så har Gud, som är en nådig fader, förordnat. Så långt Luther. Och för att understryka att Jesus är en frälsning för alla folk, så fortsätter Simon så här: ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så alla folk, det är ju hedningarna och Israels folk tillsammans. Det är alla, ingen utesluten. Och hedningarna som förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänktes över deras oförståndiga hjärtan, som Paulus skriver i Romarbrevet, de ska upplysas om Kristus genom evangeliet. Och Israels folk, för vilka deras egen laguppfyllelse blev deras berömmelse och härlighet, för dem skulle det predikas att deras rätta, deras verkliga och deras enda härlighet, det är det här barnet som uppfyllt lagen i deras ställe. Så som Simon också förkunnar för alla närvarande då. Och att Jesus här kallas ett ljus som ska uppenbaras och en härlighet, det betyder så mycket som att vi av naturen är i mörker och behöver upplysas av honom, och att vi är utan härlighet och berömmelse. Men han är vår härlighet som Gud har berett och gett åt oss. Och så säger också Paulus i Romarbrevet, där han buntar ihop alla människor i en enda bunt. Både hedningar och judar. Och så säger han: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men då fortsätter han också: och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Vilka? Jo, alla. Alla som har syndat. Och därför är Jesus vår härlighet som Gud har gett oss. Eller som det står på ett annat ställe, att hans namn är Herren vår rättfärdighet. Så låt oss hämta tröst och frimodighet och glädje av Simons predikan. Och för han understryker att Jesus är beredd att ta sig emot som frälsare av alla. Ingen utesluten. Så han är också vårt ljus. Han är vår härlighet. Så att vi med Simon kan säga så här med samma frimodighet: nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, du trofaste Gud, efter ditt ord och ditt löfte. Du har skådat din frälsning. Amen. Låt oss så be. Herre himmelske Fader, vi tackar dig för att du har sänt din son till vår frälsning. Lär oss att prisa dig för frälsningens gåva. Hjälp oss att vara glada över dina löften, precis som Simon. Ge oss samma trygghet och frid i liv och död. Vi ber att du sänder oss din ande för att upplysa oss, helga och bevara oss i den rätta tron till livets slut. Amen.